Jag har ännu en gång sökt mig ut till Oravais och Furir-bostället. Här sitter jag med bland annat Göran Backman från Oravais historiska förening. Och du har plockat fram otroligt mycket grejer. Här är byssor och pistoler och kulor. Och i Ljud vi minns så tänkte vi idag vi skulle fundera på det här med gamla vapen och sådär. Men här finns ju allt.
Ja, det finns det. Och det här... Om man ska börja lite så här, så det var ju krutet som det här handlar om egentligen. Så vi kanske blir lite högljudda idag. Möjligen. Möjligen. Det här är förstås ett intresse som vi har odlat här nu då kring slagfältet. I och med att vi har vårt Österbottensregementes livkompani. Som har tagit fram och hittat bössor och så vidare. Men krutet, så det är ju en sak som har funnits ganska länge. Man tror att det kommer från Kina. Sen via då Indien och Arabien och det här, och då rör vi oss kanske kring 1200-1300-talet. Sen så kom det då, användes det då till, det finns ju en gammal skröna om att kineserna kanske inte visste vad man kunde använda till, utan de hade till sina Kina-bomber och raketer och så vidare. Men jag tror inte riktigt på det, jag tror nog faktiskt att man nog använde tyvärr så illa som man gör, att använda till kanoner och pistoler och vem vet vad. Men sedan då så började vi ju framställa krut också till och med i Sverige och Finland. Sverige hörde vi ju till då förstås. Så, och det här, den där krutframställningen så var ju ganska avancerad. Här i trakten så var vi faktiskt specialist på det. Vi var salpetarskjudare. Salpetarskjudare, för till krutet så behövdes då salpeter, svavel och aska kan man säga. Och det där skulle då blandas och så vidare. Men framställningen av den här själva krutet, så det var ju som sagt ganska avancerat. Och det var bönderna som hade det i sina fähus. För man gjorde ju det av avföringen som man då samlade upp. Och de här tjuda männen som gick omkring i bönderna hos bönderna och samlade upp det här från fähusen. De var ålagda då att samla upp en viss mängd. Och klarade de av det så kunde de till och med få spöstraff av kronan om de skötte sitt jobb. Men å andra sidan var det ganska intressant för dem det här, istället då för att ta tjänst inom armén så kunde de få vara salpetarskjudare. Och liten kuriositet här också, man säger att när vi sen då förlorade här på fältet i Oravai så vi blev till ryssar då i 100 år nästan. Så i den här första tiden efter att 89 års krig så hade svenskarna svårt att få fram krut. Så man... Men vi som hade den här kunskapen här i Österbotten, så de till och med köpte det här kunskapen av oss. Så att det här salpetarskjudare från vår Oravais, Maxmotrakten och säkert andra ställen också Österbotten.
Malax bland annat.
Ja, Malax, du visste det, ja. Mm. Så det här så fördes över till Sverige. Man köpte deras tjänster och de sa att de behövde vara bara en månad i Sverige så hade de en årslön. Och grejen var där att det behövdes en viss mängd det här virke, alltså ved, för att hålla den här pannan sjudande så att man fick fram den här salpeten. Och de österbottningarna så var otroligt skicklig på det där. Man sa att en österbottning klarar sig med en famn ved för att producera en viss mängd krut, medan svenskarna behövde 7 famnar ved, och då förstod man ju lönsamheten blev ju totalt galen. Så det var nog det här med krutet. Och krutet, jag har faktiskt en bok här som är faktiskt väldigt märklig men väldigt intressant. Den står, heter Anvisningar för skjutkonsten med handgevär av Enander. Och den här är då tryckt i början av 1800-talet. Och när jag läser det här, så det här är så high-tech så det är helt otroligt. Han var nog väldigt stor specialist på det här, och det finns då hur man får fram det här äkta och bra krutet, att vad det är för svart, så det hade tagit till sig vätska, så då funkar det förstås inte. Man kunde inte strida ens om det var vått, så då fick man ta paus. Utan det skulle vara lagom torrt förstås, och så skulle det vara lagom kornigt. Det fick inte vara för dammigt så att säga, för då blev det farligt. Och det här inte för tjockt heller, så fick det här, eller för storkornigt så att säga. För då skulle det ju in, det finns ju då som sagt, om man tittar på en bössa då, så har det den här flintstenen och sen så kallad fenpanna, en flintsten dit krutet sätts i en panna, och man spänner den där hanen då som sagt, och sätter man krut i pannan och så stänger den där pannan med stålet, och sedan då finns det hålet in till själva pipan, och där sätter man, då trycker man in krutet. Så spänner man den här hanen ytterligare steg,
Och nu fyrar vi av den här flintstenen här utan krut inomhus. Ja. Så nu så här. Ganska distinkt, och du såg det kom en liten gnista. Kom en liten gnista, och den där gnistan fick då kontakt med det där krutet och så in i hålet. Och det där hålet då, det fick inte vara för stort och inte för litet. Var det för stort det där hålet, så då blev det för mycket, då kom krutet ut där, och så sköt ju liksom pistolen till sidan, så fick man en smäll på kinden av själva pistolen eller geväret speciellt. Och det fick inte heller vara för litet, för då fastnade ju krutet där, och så blev det en så kallad sotbränning eller ungefär. Som sagt, det där krutet var viktigt, och jag stod här att den här, han ger förslag då här, den här Enander, att man ska ta ett sånt där korn, ett litet korn, och så sätter man det på tungan och trycker upp det i gummen, och då ska det gå sönder, det får inte bli något kornigt kvar, för då blir det fel, och det ska bli en sån där distinkt ettrig smak, kan man förstå, ja. Och så kunde man testa det med att sätta det på vitt papper och tända på det, och då måste brinna upp allt, det fick inte lämna några gula fläckar eller något sånt här på, så då var det orent krut. Och kraften i krutet så var faktiskt ett jätteintressant sätt hur man liksom visste att det inte var för explosivt eller för slött. Då satt man en bössa och på 10 stegs avstånd så satt man några bredor av en viss tjocklek. Jag tror det var en halv tums, vad skulle de där bredorna vara. Så satt man bredorna efter varandra som på rad, kan man säga. Om du någon sätt ser det dominokorten, det där dominobrickorna. Man satt dem ungefär så med lite luft emellan. Ungefär lika mycket luft som bredans tjocklek. Och så köt man genom det här. Och de här bredorna kunde vara då en 15 stycken efter varandra. Och så när man köt så skulle kulan tränga igenom åtminstone 20 bredor. Då var krutet tillräckligt stadigt. Var det för slött så trängde det igenom kanske bara 1-2 bredor. Då var det värdelöst. Och for det rakt igenom så var det för explosivt. Det var liksom för farligt för att användas i musköter. Så det här redogör han för en annan också hur viktigt det var. Sen flintan. Där har vi otroligt olika många också. Jag råkar ha faktiskt 2 olika modells flintor här. En väldigt ljus och en väldigt mörk flinta. Och du vet, har jag hört Flintstone, Mr. Flintstone. Så den här ljusa flintan, den kallades för fransyskan. Den var fransk flintsten, alltså kvarts och så vidare. Och den här mörka, så den är engelsk. Och nu sa man så här att den där engelska var effektivast. Den gav väldigt bra gnistor och så vidare. Men den var lite för hård, så den tärde på det här stålet och förstörde stålet lite. Medan franska igen, så där höll stålet länge. Men då var den lite för slö. Den var lite piasso, ja. Så det här, den gav inte lika mycket. Ja, den missade lite flera. Man brukar säga så här att på 10 skott så kanske 7, var 7:e skott så kunde missa, så kom det liksom fel tändning. Det kom någon gnista. Mm. Och det märker vi nog av i vårt gäng också när vi har våra uppvisningar. Det är tyvärr så. Det är bara så. Men det kan bero på mycket annat också. Den här, och det här glömmer jag till sig. Vi har också en sån här syntetflinta som är agatflinta heter. Av en special. Ja, av en agatsten, ja. Den här kan du liksom, den här kan du slipa och få exakt rätt form på direkt. Men de här faktiskt flintstenarna, så måste du lära dig att hacka ur.
Mm.
Och de här flintstenarna ser ut som stenar. Så det är ganska oformade stenar. Och de så måste man liksom hacka och se hur de är, som man brukar säga, se hur de är växt.
Mm.
Alltså hackar man på rätt sätt så blir de tunna och smala. Och så ska man, så det var spännande. De var duktiga de här som klarade av att hacka i flintor och få dem till se ut som flintstenar. Sen finns det ofta 2 sidor på en flintsten. Att när den ena är uppnött efter då, de kunde hålla en. Ja, jag står att de här militärflintorna så måste man nog, eller armé måste man byta dem efter 20-30 skott. Men de kunde nog hålla i 80 skott. För man kunde svänga dem då också, så kunde man använda andra sidan av flintan så att säga.
Mm. En hel vetenskap och otroligt vackert hantverk kring det här. Jag tror vi måste gå vidare, för Göran, du har väldigt mycket du vill visa oss idag.
Ja, det stämmer ju.
Här har du radat upp kulor och
hundare. Ja, här har vi en massa kulor.
Och det här första av de här små kulorna, så är jag bly, och de har en diameter på cirka 18-20 milli. Och de här är nog svenska, för de hade lite större kaliber svenskarna. Det här skulle kunna vara ryska kulor som är lite mindre. Och det är sådär.
Det är ganska tunga.
Det är ganska tunga,
för
det är små. Ja, det är bly som sagt. Så det är nog. Mm. Och vi har ju varit här med arkeologiska undersökningar på fältet, och då hittar vi en hel del förstås. Och hade tillstånd av museiverket, vilket är jätteviktigt. Man får inte gå och söka på slagfältet, för det är fredat område idag.
Ja, det där vet kanske inte alla om.
Nej, jag tror inte, för vi har tyvärr en hel del som går här nu, och det är ju inte okej. Inte för att, sen förstår jag inte heller varför man skulle egentligen vilja samla på en massa med kulor. För jag menar, inte, den här blykulan inte har den något stort värde. Inte. För att, men det är när du hittar 100 stycken, eller så som vi gjorde när vi var med slagfältsarkeologer här på fältet och hade tillstånd från museiverket, så då när man börjar se ett mönster, då blir det intressant. Och till exempel de här druvhaglen då, som har ungefär en diameter på 30 kanske. Ja. Så de fanns då i, de här var för kanoner, alltså det här var inte för musköter och pistoler. De här fanns då som 30 stycken i en påse. Och så fanns det en metallskiva som hade samma dimension som kanonröret. Och 30 stycken som fanns då framför den här skivan, och bakom skivan fanns krut. Så det var en snabb labbning som du tryckte in i kanonen, och så bara stack du hål och hällde lite krut i bakstycket på kanonen, och så tände man på, och då flög ju det här 30 stycken iväg, så det blev som en jättelik hagelbössa. Mm. Ett fruktansvärt vapen förstås. När mannarna stod som de stod i långa led och jättenära varandra, så det var grymt. Och sen hade vi då 2-pundskulor och 4-pundskulor och 6-pundskulor och 12-pundskulor. Vi har faktiskt bort även 3-pundskula här också. För att de vanligaste kanonerna här på slagfältet var de här 6-pundskulorna. Den här 6-pundskulan, det är ju engelska pound, 6 pound så att säga. Men den här har väl en diameter på 80 milli kanske.
Mm, lite större än ett krocketklot.
Precis det, ja. Exakt, ja. Man skulle kanske kunna stöta kulor med det här.
Mm.
Ja, men, och det var så här faktiskt, att det fanns då sådana som var totalt kompakta. Som alltså, helt kompakta, och det var bara ett skott och så brann det av då. Men så fanns det de här, som den här 12-pundan som har ett hål där uppe, och det, dit fyllde man den med krut, och så tappar man igen, och när man kör den där så exploderar ju den sen då i sinom tid.
Det är krut i den där fortfarande.
Jo, den där ska vi inte sätta i spisen. Då kan det smälla om den blir tillräckligt varm, ja. Så den där blev ju sån här kartesche då. Det där var ju en hemsk sak förstås, som man använde sig av.
Ja, ska vi ladda några gevär och kanske pistolen och gå ut och
vi,
lyssna?
Vi kan prova och se vad som händer. Vi har ju några olika bössor och pistoler här. Den här pistolen som jag har, så är en ryttarpistol, och den är från 1744.
Ser ut som, jag tänkte säga som ny, men jag menar den är väldigt välhållen.
Alltså den är nog otroligt bra skick, ja. Den är det. Ganska konstigt, och här finns ändå initialerna på det här. Officeren som har haft den, tyvärr så vet jag inte vem det är, men jag skulle gärna få reda på det. Sen har vi en svensk musköt som är det här från 1792. Och den är ju superbra skicken och fungerar hur bra som helst. Sen har vi en liten specialgrej här. Det här är Brown Bess. Det här är Bessie. Kommer från engelska Elizabeth, den engelska drottningen. Och den här är, som det står här, från 1762. Men den här är nytillverkad helt och hållet. Och den är speciell på det sättet att man kan fundera, vad gör vi med den här? Här är en engelsk bössa. Men det var ju faktiskt på det sättet att vi hade samarbete svenskarna med engelsmännen under Napoleontiden. Och då, just före slaget 1808, så 1807, så kom Alexander på den idealiska, fantastiska idén att han ska köpa upp en massa med bössor av svenskarna som han sen skulle börja kriga mot. Okay. Så han köpte upp 20 000 musköter av svenskarna. Så de hade ju liksom 20 000 musköter för lite då.
Mm-hmm.
Så, men då fick de hjälp av engelsmännen. Så då fick de 1808 8 000 sådana här Brown Bess. som var väldigt bra bössor för övrigt. Och så fick de sen 1809 fick de 12 000 till, så då kom de upp i det där 20 000 som de hade gett bort. Mm-hmm. Men den här bössan, så här skulle kunna Stefan ta en liten historia om, för du har, det är lite speciellt med den här. Du har gjort vissa saker med den, Stefan.
Ja, jag var lagat, hon var ju så hade varit omlagat till knallås.
Aha. Mm.
Och det här, så då vi fick tag i junt och så det här beslutade vi oss då för att laga om hon till flintlås tillbaka. Och hittade faktiskt en smedje i Vörå som är hemifrån Malax och heter för Svevar. Som är en väldigt skicklig smed. Mm. Och jätteintresserad och allt knepigheter. Och det här bössorna har ju varit som Jare Orvas trovi. För att det är ju det här nummer 98 och soldattorpet var i Strandbyen.
Den har kommit hem den här nu.
Ja, den har kommit hem tillbaka, ja.
Ja, du bor ju i Strandbyen.
Ja.
Ja.
Ja. Det är ett otroligt hantverk.
Det var ju så det, och så har vi lagat om och tillbaka till flintlås. En hel del smidas och filas, så han har varit jätteduktig. Smedjen till fix det här då.
Men orsaken att man bytte från början var ju då att det inte kunde användas i, ska vi säga, regnväder.
Ja, det var just det här flintan, så och i och med att det var så öppet det här låset, så då fick det kontakt med krutet, det här fuktiga väderleken, och då fungerar inte krutet helt enkelt. Så då bytte man då på 40-50-talet någon gång, så började man göra sån här knallsystem istället som då bara som tryckte till knallen så det exploderade, och så fick det kontakt med det där samma krutet då in i bössan som slängde iväg kulan.
Den här är den nu. Sin ursprungliga form.
Ja, den här är ju en gammal bössa från ursprungligen är det en gammal bössa, men som man har då ändrat om.
1775.
Ja, precis det. Så pass gammal.
Det man blir andäktig när man får sitta bredvid en sån.
Lite speciellt är det nog faktiskt. Ja. Det är nog det. Och att det som ändå så pass bra i skick ändå. Men man var ju väldigt duktig i Sverige på att göra musköter och det här järnsmidet. Och så. Det var ju väldigt duktiga var de.
Mm. Nej, men hörni, nu ska vi ladda bössorna.
Ja.
Jaha, Göran, nu har vi gått utomhus för nu ska det börja låta här.
Ja, nu ska vi se om vi får den här gamla musköten att smälla här idag. Det var så här att man hade patroner då. Man hade en väska här, typ en handväska, som det här innehöll då 30 stycken patroner. Och så lite reservdelar då, sånt här. Några extra flinta och så vidare. Och där då så fanns såna här patroner som var då av papper som man fixade till på kvällarna och fyllde upp på kvällarna. Och så satt man dessutom en kula i den också.
Så det var soldaterna själva som satt och pinjade med
det
där?
Det var nog det, faktiskt. Man hade nog det som kvällssysselsättning att ladda krut och så vidare. Och så då hade man olika kommandon då på det här, vet ni. Så man fick ju inte ladda när man stod i led. Stod ett helt kompani på 150 man, så fick man ju som inte stå och ladda när som helst och hur som helst. Då stack man sig i ögonen med de här laddstakarna. Så då det här fick då officerarna bestämma då att okej, nu ska vi ta. Första kommandot var handen på taskan och det var väskan. Ta fram patronen då, visa den, laddningen. Och då ska man visa att man hade en patron och där var den. Så man då bit av. Och då ska man bita av och enligt gammalt system så satt man då kulan mellan tänderna. Och så vet man, ja, och sen så kommer då det här krutet. Och där ser vi hur finkornigt det är.
Måste dofta på det.
Ja.
Ja, doftar nog krut.
Nu fick jag lite också i munnen. Så det var just
men
det var
det man skulle göra.
Det var ju det man skulle göra. Och det försvann, det lämnade inga bitar. Men det var lite sån där bitter smak. Och så halvspände man då hanen för att man ska få kunna hälla i det här krutet. Och då ska man ha sådär jämnt kägg och så stängde man då med de två lägsta fingrarna med lillfingret och ringfingret och stängde man den där. Och nu har jag då alltså krut i fempannan, men jag har inte ännu spänt hanen helt, för då säljer jag ner gevär för laddning och så häller jag i krutet.
Aha, resten i pipan.
Då blir det lite damm som du sa, lite rör. Och så satt man ner med pappret också. Mm-hmm. Där, och så tog man då kulan ur munnen och satt den dit. Så det fanns lite papper kring kulan. Vad man jägare så hade man en sån här liten läderbit. Men det här hade det. Och tog man fram laddstaken. Och det hör du.
Och så skulle man stå så här med laddstaken.
Den är lång.
Ja, den är lång. Den ska gå ända i botten på pipan som sagt. Och då igen så tittade officerarna att allihopa hade laddstaken klar. Och så sa man då ladda. Och då tryckte man ner. Och då trycker jag ner så att se den här kulan bottnet. Och så skulle man trycka till med tre lösa tryck. 1, 2, 3. Och så ska man ta upp laddstaken igen. Och då hade vi då, så skulle man igen stå med den så här. Man fick inte sätta bort den innan officeren såg att laddstaken var ur. För det skulle vara katastrof att skjuta iväg med den, så har man ingenting. Mm. Och när han såg att alla hade laddstaken dit, så sa han laddstaken i musslan för. Och då tryckte man ner den här tillbaka här i världen. Och det här var den här musslan som man sa. För att den skulle hållas kvar där. Och nu är den klar för att avfyra. Och men då måste jag helspänna hanen. Där var det.
Mm-hmm.
Är du beredd, Pia?
Jag är beredd.
Alltså vet du, det smäller något fruktansvärt. Jag tror vi ska föra en bit ifrån. Okej. Okay. Sådär ungefär. Och då sa man så här. Lägg an. Ge. Fyr. Vilken smäll.
Bussigt eko dessutom.
Otroligt. Ja. Men den reagerar direkt. Och nu ska du lukta.
Ja.
Nu är det som att man ska vara på ett fähus.
Nu luktar det nyår.
Ja, nu luktar det nyår dessutom också. Så ryker det ur den här då.
Där ryker du, ja.
Och den här är till och med lite varm. Mm. Men efter några skott så brukar den vara så varm så man kan inte liksom lägga handen på den. Och det var faktiskt på det sättet att man kunde inte skjuta hur mycket skott som helst. För den blev för het.
Mm.
Då kunde det hända det att om man hällde i så antände det och så flög det iväg. Mm. Det är jättefarligt.
Men jag funderar på soldaterna då. Blev de inte liksom döva med åren?
Mm.
Att det var så där nära den här smällen?
Alltså, jag hade ju den här så här nära. Ja.
Mm.
Men egentligen så hade jag inga problem för öronen här. Men det är om du står framför eller nära till, det är då.
Mm.
Då är det nog. Så till exempel när man ställde upp på led här nu, så sköt man faktiskt över axeln på sin kompis.
Mm.
Så då stod du där och så stod jag liksom här och nästan vilade mitt gevär på din axel. Man stod så nära.
Mm.
Man brukar säga så här, man stod verkligen kind i kind nästan och kommandot var en tum mellan mannarna.
Mm.
Och då när man sköt så då det här fänkrutet som fanns här vid flintan, så det sprutade ju till höger.
Mm.
Det kunde liksom spruta i kinden på den andra som stod bredvid. Man brukar ju kalla den som står i fänrikstålen en krutsprängd fan.
Mm.
Ja, och det berodde just på det att det spruta krutet på det här och brände små prickor i ansiktet. Så då fanns det en kommando också att man skulle sikta lite uppåt så här. Svänga lite så här. För då får den här strålen ovanför.
Mm.
Så lite så här, det finns jättemycket säkerhetsförordningar kring en sån här, hur man ska skjuta och allt så här. Så det är, och vi följer det här ännu idag, för det är inte någon som har kommit på något bättre än att bara till följa det här med instruktionerna.
Till slut här, Göran Backman, så har du en väldigt viktig sak.
Oj.
När det handlar om krig.
Nå ja, jag har faktiskt med mig en gammal trumpet, en fanfartrumpet. Som en gammal infanteritrumpet från början av 1800-talet faktiskt. Så den här är 200 år gammal den också. Det var så här att jag råkade vara i I-20 i Umeå. Alltså infanterienheten där, så länge man hade armén på plats i Umeå ännu. Och där så i museet så var det en major som ville visa oss det och berätta om det här när vi var där med kompaniet. Och då stod tre stycken sådana här där i en monter. Och så frågade jag honom att får jag prova det här? Ja, får du den om att får du ljud i den så kan du få en. Hoppsan, han visste ju inte att jag hade spelat. Men det var tur det. Så testade jag den, alla tre. Och de hade väldigt häftigt ljud tyckte jag. Men inte kanske riktigt bra för det var lite sådär, det var lite hesa. Men så frågade jag att har du flera? Så jo, det finns en hel skrubb full här. Så jag gick dit och så testade jag alla 10 som fanns i skrubben. Och då hittade jag den här och den var skruttigast av allihopa, lite söndrig där i klockstycket.
Den har varit med
och det var väl kanske därför som den hade så bra ljud, för att den var en av de bästa. Och det är ju en sån här klassisk, ser ut som ett det här flygelhorn. Det blir grövre och grövre ju längre det far ut mot klockstycket, så att det är sån här väldigt bra, så nästan som en valthornsaktigt. Munstycke är väldigt litet. Som du ser, Pia, du har spelat trumpet själv, vet jag. Men vi kan ju se. Så vi ska se. Och jag brukar, när jag guidar, så brukar jag spela den här. Det är så härligt att stå där uppe vid minnesstolen och spela ut över slagfältet, för det ekar så snyggt. Och vi ska se om det ekar idag också.